välkomna till soffan. Så var julen slut och pepparkakorna uppätna, glöggen är kall och tomten har gått hem. Då tänkte jag att då får vi glädja oss istället åt att våren är antagande och att blommorna... Nej, vi skiter i det där. Jag tänkte vi skulle prata lite om Commodore 64. För min del så kom ju Commodore 64 innan Nintendo. Så Commodore var det första hemdatorsystemet eller hemspelsystemet som jag hade. Jag visste inte vad 64 stod för då. Jag vet det idag och är väl egentligen inte klokare på andra sätt. Jag var aldrig någon programmerare. Det har kommit ganska fina böcker om Commodore 64-generationen. En heter Generation 64 och är helt enastående bra. Samtidigt som den visar mig en värld av Commodore 64 som jag aldrig var en del av. Jag förstod aldrig programmerandet, jag förstod aldrig vad man egentligen skulle ha datorn till, förutom att spela. Spela, det var ju det som var det viktiga, det var det som var det roliga. Sen att folk satt och knappade in en massa symboler och grejer i datorn, det fick stå för dem, tyckte jag. Sen har jag ju fattat i efterhand att det de gjorde var ju att göra spelen som jag spelade. Det kan man ju fundera på, om man tycker det är spännande. En gång satt jag med tidningen Datormagasin. Jag vet inte hur många som minns den. Den var ganska bra på den tiden. Riktigt sån här dagstidningspapperformat. Och Datormagasin var bra. Där fattar man ju då att det fanns ju andra grejer att göra med 64. Och med Commodore 128 och med Amiga och så vidare. Än att bara spela spel. Men jag gjorde aldrig det där förutom en gång. När de hade då två uppslag, eller om det bara var ett, med en programmering. Man skulle programmera, skriva då det som stod där och så skulle man trycka run. Och då skulle det hända någonting. Det var ett litet spel som de hade hela programmeringskoden till. Och jag satt tillsammans med min gode vän Mange en hel dag och skrev. Det gick ju inte jättefort att skriva. Inte som idag när man har det lite mer i fingrarna, men när man då var 11 och inte var van vid att skriva på tangentbord så tog det ju väldigt lång tid att bara skriva 10, print, häst, 20, go to 10 och run. Det tog inte jättelång tid kanske, men det här var en fruktansvärt lång radänga med grejer och symboler som skulle bli rätt. Vi skrev och skrev och skrev och skrev och han skrev 100 rader, jag skrev 100 rader och så höll vi på att byta så. Till slut så bara färdiga och run. Och så hände ingenting. För någon jävla stans hade vi antagligen missat en stjärna eller ett krysstecken eller ponytecken eller något jävla tecken. Ursäkta. Så det var största programmeringsbesvikelsen någonsin för min lilla del. Det var att jag aldrig fick se vad det där spelet egentligen var för någonting. För att det gick inte att läsa in eftersom vi hade gjort ett misstag. Således blev min programmeringskarriär väldigt, väldigt kort och synnerligen ineffektiv. Precis som förväntat, bör väl tilläggas. För jag spelade spel. Jag fick California Games tillsammans med enheten. California Games var ett sånt sportspel som hade flera olika sporter i sig, om man säger. Så att det var inte bara att man åkte häst eller att man surfade något, utan det var flera spel. Jag ska säga, jag sitter faktiskt vid en dator idag för att det finns så väldigt mycket till Commodore 64. Så att det kan vara värt att försöka påminna sig själv lite grann. Så att det blir korrekt och faktamässigt och ordentligt och så vidare. California Games hade då 6 stycken spel i sig. Ska se om jag kan få fram skateboard, surfning och så det som heter kickbag eller något sånt. En person står och kickar en liten sandpåse. Jag minns att jag tyckte det var roligast. Dels för att det ibland kom en fågel flygande och den kunde man sikta på då när man stod och kickade sin påse och man fick väldigt mycket extra pengar om man prickade fågeln. Dels för att ja, jag vet faktiskt inte riktigt varför. För när jag tittar idag och man kollar på YouTube, någon som spelar och så vidare. Nej, det ser ju inte, jätteroligt ut. Det gör det ju inte. Men jag tyckte det var roligt i alla fall. De andra spelen, det var rullskridskor som var skitsvårt av någon anledning. För direkt att det kom en liten spricka i trottoaren så trillade man och dog typ. Man dog väl inte, men ja. Sen var det kasta frisbee, var roligt, och så var det åka BMX. Det var väldigt roligt också. Men just det där kickbag eller trickbag eller vad det nu hette, det minns jag med stor glädje, och jag vill aldrig spela det igen, för jag vill hellre ha kvar minnet av hur roligt jag hade och hur många timmar jag spenderade med den här lilla sandpåsen som jag kickade runt och gjorde five in a row och birdie och eagle och, ja, det kanske var golftermer, det vet jag inte. Jag är inte så intresserad av sport, sån sport. California Games i alla fall, det ingick tillsammans med något slags football manager. Det var ju helt meningslöst då. Idag hade jag nog tyckt det var roligt. Det var ju typ textbaserat och man skulle leda ett fotbollslag. Och när man läser fotboll på ett tv-spel så tänker man, fotboll, coolt, jag får spela fotboll. Det är roligt. Nej, här fick du inte spela, här skulle du då vara manager. Mörda mig, så tråkigt. Allvarligt talat, textbaserat, köpa spelare, sälja spelare, hålla koll på vad de andra... Nej, så sjukt tradigt. Och så tryckte man då, när man hade gjort några grejer, tryckte man enter. Och så fick man vänta en stund. För då skulle det simulera, nu händer det andra grejer i de andra lagen. Och här får vi vänta medan de händer. Så får vi se sen. Oh, otroligt tråkigt spel. Vilket det nu var, det fanns väl 38 000 olika fotbollmanagers till 64 också. Men otroligt tråkigt var det, i vilket fall som helst. Ett annat tidigt spel som även kom till Nintendo senare, men som jag premierade, som jag spelade först på 64, det var det fantastiska Bubble Bubble. Vi har pratat om det innan i Nintendo-avsnittet, tror jag. Två små drakar om man är två spelare, en liten drake om man är en. Blåser bubblor, har ihjäl fiender, hoppar runt och tar poäng. Fantastiskt spel i all sin enkelhet. Sen hade vi ju striden. Den magiska striden som kom efter några år. Vilket spel var först? Super Mario Brothers till Nintendo? Eller, och här kommer uttalsproblemet, Guyana Sisters till Nintendo, eller Commodore 64? Självfallet var ju Super Mario Brothers först. Och Guyana Sisters, som jag envist kallade, även om det säkert heter något annat, var blott en blek kopia med mycket, mycket sämre styrning. Men det var roligt ändå. För det, alltså, när man var 10 eller 12 eller 13 eller 12 eller 11 eller 12, man brydde sig ju inte jättemycket om vilket som var först, utan man brydde sig ju lite mer om det finns två spel och inte bara ett. Och det var lite det fanns det, så var det roligt. Det funkar inte alltid, just den inställningen, men i väldigt, väldigt många fall så funkar det väldigt bra. Även på spel som man idag skulle tycka är förfärliga. Ett exempel till är ju Popeye till den första Nintendo. Eller till Commodore 64. Oh, ett typexempel på ett riktigt, riktigt dåligt, svårt och tråkigt spel. Det är ju Impossible Mission. Nu är det säkert många som sätter hästen i halsen här för att tycker det är jätteroligt. Helt värdelöst spel, tyckte jag. Sprang runt i olika rum. Dålig grafik. Gjorde grejer som man inte begrep. Tog aldrig slut. Och så dog man efter ett tag. Jag vet inte. Impossible Mission, det var ett riktigt, riktigt dåligt. Jag har googlat det på gamla dagar. Jag har förstått att folk tycker det är ganska roligt. Och så här. Men jag förstod aldrig det. Och därför var det ju inte speciellt roligt. Så kan man ju säga. Hade jag spelat idag hade jag kanske tyckt det var kul. Men det tänker jag inte göra. Så det tänker jag inte ta reda på. Så roligt ska vi inte ha. Som de sa i En skam för Sverige. Sen har vi då. Jag hemföll ju igen, precis som i Nintendo-världen, åt att titta på kompisar spela, eftersom de ofta hade betydligt bättre motorik, antar jag. Men i alla fall var betydligt bättre på tv-spel än vad jag var. Så vi har ju de fantastiska spelen The Last Ninja och framförallt The Last Ninja 2. Och här hoppar vi upp ett pinhål, som det heter. Last Ninja 2 är ett jäkligt bra spel. Fortfarande ganska svårstyrt, en slags pseudo-3D. Man går lite på sidan. Men det är ett smart spel, det händer grejer. Du måste tänka att om jag petar på båten här Så kan jag springa ner några rutor och vänta, och då kommer den flytande där, och då kan jag hoppa över ån till exempel i början av spelet. Och det kändes, när man var liten, kändes det som att det var världens största spel. Det tar aldrig slut. Idag går du klara det på en kvart, tror jag, om man är snabb och kör en speedrun. Men då kändes det som att här är så mycket att göra. Här finns så mycket att liksom lösa. Så många problem att lösa. Och jag var skitdålig på det. Jag kunde med nöd och näppe få igång den där båten. Och jag fattade att man skulle gå in i det där båset i början med tre dörrar. Om det var toaletter eller vad det var i Central Park. Och ge hand på nöten som stod utanför. Det fattar jag. Men jag kom aldrig längre. Så där jag njöt av att se Mange och Tom och de spela. För de klarar ju alltid de här spelen. Jag antar att det har med någon form av otålighet att göra. Jag pallar inte vänta, jag pallar inte lära mig. Utan jag ville bara kunna direkt. Precis som idag. Någonting som var väldigt häftigt med Commodore 64. Eller häftigt säger jag för att man inte visste bättre. Det var att man laddade in spel. När Nintendo kom blev man väldigt bortskämd och satte man i en kassett, tryckte på start och så började man spela direkt. Men var man uppvuxen med Commodore så fick man vänta. Man satte i kassetten, disketten var det väldigt få som hade, diskettstationen kostade lika mycket som datorn. Så man satte i kassetten i bandspelaren som man hade till. Hoppades att tonhuvudet stod rätt, för det var ju ett jäkla gissel. Jag hade polaren en kassett som var kopierad, vilket man ju gjorde. Med tonhuvudet på ett sätt och du inte hade det exakt rätt när du spelade upp det på din, så funkar det inte, utan då, det var ett gissel. Jag kan minnas ångesten och irritationen väldigt väl när man inte fick igång spelet. I digest. Man sätter i kassetten, man spolar fram till ungefär där spelet börjar, om det nu är en sån här kopierad kassett där man har flera spel. Då får man hålla reda på det här räkneverket. Tre nollor som då ska bli tre siffror. Då får man spola lite och ha sig. Och sen så får man trycka load. Vad skrev man? Ni som har koll. Load. 0,8,1. Någonting sånt. Stjärna också, va? Ja, något sånt. Och så började bandspelaren rulla. Tills den hittade där spelladdningen började. Och då stod det, vill du ladda det här? Och så tryckte du på space eller run eller någonting. Och det som då hände, det var ju att spelet började ladda, vilket ju kunde ta lite tid. Då fanns det sådana här snusdriftiga programmerare, de som hade crackat spelen, det vill säga de som hade tagit köpespelen och sett till så att sådana som jag som inte köpte dem kunde få ta del av dem. Då hade de ofta lagt in sina egna små jinglar och sådär under tiden man laddade. Och även stora spelföretag hade en så kallad loader, så att medan spelet laddade så fick man lyssna på lite musik eller någonting. Och den tveklöst bästa av dem, det var den ni hörde i början av det här avsnittet. Det var Ocean's Loader. Jag kan inte i talande stund erinra mig vilken av deras loaders som var bäst, om det var tvåan eller trean. Jag för mig var någon av dem. Men det får ni själva titta på YouTube, där alla de ligger där. Men det var lite, det blev så pass stort för en, så att det blev som den här 20th Century Fox loggan innan Star Wars, som egentligen bara var, alltså gamla Star Wars filmerna, så var det en sån här och det där tillhör inte filmen, det där är ju filmbolaget som fanns på den tiden. Som ville ha sin logga innan själva filmen började. Men det har ju blivit en integrerad del av filmerna att det ska finnas med där också. Och det är samma här med de här loadersen egentligen. De är värdelösa för de tar ju bara tid, medan det är musik som man bara måste genomlida, får man vänta på att Batman The Caped Crusader ska dra igång. Men samtidigt så är de en del av minnena man har av det, att det var så bra musik. Och det var ju bra musik, det är ju det som är hela grejen. Det är ju genialiskt bra musik som till exempel de här Ocean Loadarna har kommit igång med, och då många av de här snusförnuftiga programmerarna. Jag minns inte en enda av dem till namn idag, men varje gång jag hör någon av de här gamla laddningsmusiken styckena så njuter jag verkligen och tycker att gud så bra det var för när det lät som att man spelade in i en burk. Apropå svåra spel, vi ska bara ta ett till här. Det finns ju en leksaksserie, tillika tecknad serie, som heter Mask, M-A-S-K, med punkter emellan. Det var roligt att ha punkter emellan ord på 80-talet. Det är lite ovanligare idag, tyvärr, och det är synd, för att då får man liksom inte det här att man vill sitta och fundera på vad det kan betyda. Jag tänker på Wasp då med We Are Satan's People, eller vad man nu vill, och sådär. Kiss hade ju förvisso inga punkter emellan, men de är ju ändå Knights in Satan's Service och så vidare. Och Mask stod för någonting som jag inte minns, men det var min favorit, och är min favorittecknade serie från 80-talet, tveklöst. Med världens bästa signaturmelodi, häftiga fordon och bilar och så vidare som blir andra fordon. Jösses, vad kul. Låter det som Transformers? Inte då. Och det kom självklart spel till Commodore 64 som man ville skulle vara lika bra som den tecknade serien, som var så långt från den tecknade serien som den kan komma. Jag har faktiskt dratt ner en emulator, för just Mask och ett par spel till vill jag spela om, för jag vill de ska vara bra, och jag fattar aldrig dem på 80-talet. Jag tänkte de kanske fattas bättre idag. Det var roligt sagt. Men jag har inte fått tag i någon joystick än, och det går inte att spela dem med tangenterna. Så jag får vänta lite till. Men det är ett sånt spel, om man har en bild och det är så bra på alla sätt, och leksaker och tecknad film och musik, och så kommer det tv-spel och så bara, nej, det här är ju värdelöst. Det här har ju ingenting med det att göra. Det här är ju uselt, värdelöst, uttråkigt och ser inte alls ut som den tecknade filmen. Idag hade det ju sett ut som tecknade filmen. Det hade troligtvis varit bättre än den tecknade filmen också. Men det får vi ju leva med att idag inte var då, för att då var tidigare än nu. Alltså inte idag. Mask, alltså. Som sagt, jag kanske återkommer till det när jag har fått tillfälle att spela det. Om någon har ett litet roligt tips på en USB-joystick man kan köpa så man kan spela de här emulatorspelen, så får de gärna, kan de skriva in till programmet. Adressen kommer i slutet av programmet. Som sagt, joystick, ja. Där fanns det ju en hel uppsjö till Commodore 64. Joystick som idag då kan, med den vuxna människans snuskiga humor, som inte alls fanns när man var 11, så kan man ju tänka att det är något helt annat. Vilket ju gör det mycket roligare att springa runt och säga joystick i tid och utid. Självfallet. Men det hette joystick när man var liten, och den absolut bästa, den hette Tac 2. Tac 2 var bra på det sättet att den överlevde när man kastade den i väggen. Det gjorde inte många av de billigare joystickarna. För det hände upprepade gånger att den satt i väggen istället för på bordet och så vidare. Man kunde ju köpa en joystick som var lite större än den och högre och så lite maffigare ut och sådär. Men det var få joystick som kunde tävla med Tac 2. Det där är så klassisk. Den är rätt så liten. Jag tycker alla ni som inte har en sån, jag tycker ni ska googla det i alla fall, så ni får se hur den ser ut. TAC-2. Och så kan man lägga till joystick om man vill. Så ser ni tydligt vad det är för något. Och så kan ni tänka er att man sitter där och spelar ett spel, och så gör man någonting som tar 8 år. För det var långa, komplicerade spel ibland. Och så dör man när man är nära någonting, och så sätter man den rätt in i väggen. Den känslan, jag kan fortfarande minnas den. Ilskan, och så att förlösa ilskan genom att kasta joysticken. Och sen börja om spelet. Ja, inte helt oangenäm känsla, även om det självklart var en irritation inblandad i det hela. Men ja, nej, det finns någonting där som var bättre att ta ut på det sättet än att ge sig ut på stan och sparka lyktstolpar. Commodore 64 överlevde ju inte så länge sen för min del. Det blev väl där. Nintendo tog över. Jag vet, en polare hade en 128. Ganska länge. Jag undrar hur länge det var. Om man nu tänker tillbaka. Det måste i alla fall vara till 91, något sånt. Men då hade vi sedan länge börjat med Nintendo också. Och det var ju lite det också. Man tävlar ju inte på den tiden. Oh, du har en sån och du är sämre än mig för jag har en sån. Eller i alla fall, i min umgängeskrets gjorde man inte det. Utan då var det, fan, jag har en sån, du har en sån. då har vi ju dubbelt så många spel som om båda hade haft samma typ. Så att det var ju, det var bara till att sätta sig och spela. Och det var ju det trevliga det hela. Jag undrar om det är några fler roliga spel. Det är säkert massor av spel som man skulle kunna prata hur länge som helst om. Det finns två väldigt fina sidor. En som heter c64.com och en som heter lemon64. Lemon som citron, fast på engelska. .com. Både lemon64 och c64 har ju dedikerat sina sidor till att minnas Commodore 64. Dels kan du då läsa om i princip alla spel som är utgivna, och på den ena av sidorna kan du, om du letar lite, hitta en länk till alla samtliga spel i emulatorversioner, så då får du bara hitta en emulator någon annanstans. Internationell karate, ja, det är också det, apropå ingenting. Internationell karate plus, gud vad roligt, va? Och Barbarians får vi inte glömma. Två stycken Arnold Schwarzenegger med långt hår som slåss med svärd. Och så kan du göra den där fine att du snurrar ett varv och hugger huvudet av motståndaren. Det fanns ju ingenting som var bättre än det. Att få hugga huvudet av den. Och då kommer där in en liten fjant ner i bild och sparkar undan huvudet. Gud så bra det är spelet, va? Ja, det var, fanns många bra spel till C64. Framförallt väldigt våldsamma spel, och det ska vi vara väldigt tacksamma för det hade ju aldrig gått idag. Jag är inte speciellt våldsam av mig till naturen. Jag har sällan gett mig ut på gator och torg och försökt sno någons lunchpengar. Kanske för att jag fick ta ut det i spelens värld istället. Eller för att jag inte är dum i huvudet och tycker sånt är roligt. Och det kan man ju vara tacksam för. Men det var väldigt våldsamma spel. Vi kan ju bara nämna, ni som kommer ihåg det. Commando Libya. Kommer ni ihåg det spelet? Ja, då får ni tänka på det själva, för det tänker jag inte prata om här. Men det har jag gjort det, så att jag ljög ju redan från början. Men det fattar vi ju. Och fanns massvis av andra roliga, våldsamma spel. Och mycket, mycket våld och blod och elände. Det är väldigt tacksamt. Som sagt, det hade inte funkat idag. På gott och ont, kan jag tillägga. Jag är inte rabiat våldsspelshatare, eftersom de skapade mig. Har vi någon slutkläm på det här? Nej, egentligen inte. Som sagt, det finns fina böcker. Jimmy Wilhelmsson har skrivit Generation 64. En bok på svenska då, där han intervjuar en massa av de här programmerarna bland annat. Nämner lite spel och så vidare. Nämner framförallt den tiden och den världen. Och hur stort det här blev. Hur viktigt det här blev för väldigt många. En väldigt, väldigt fin bok. Som alla borde läsa som är intresserade. Däremot så finns det väl ingen direkt, på svenska finns det ingen spelbok. Nu finns det ju till Commodore 64, är ju inte som Nintendo där det finns ett begränsat antal spel, speciellt om man är utgiven i Sverige. Men till Commodore 64 finns det ju så ohyggligt många spel, eftersom alla kunde programmera dem själva om man hade koll på det och sprida dem själva. Men det hade ändå varit coolt om det hade kommit en bok med, låt säga, någon sätter sig ner och känner att nej, men jag kan sätta mig och tycka till om 100, de 100 häftigaste spelen. Och så gör man det i någon form av vettigt format med lite bilder och lite recensioner och sådär. Det hade jag tyckt var roligt att läsa, speciellt om det då inte bara var de där obskyra, svåra spelen, utan om det kunde få Wallace-linja och internationell karate och Barbarians och California Games och sånt. Det hade varit kul med en sån pappersbok faktiskt. För oss nostalgiker så finns det någonting trevligt i att ibland sjunka ner i en bok som handlar om någonting som hände förr. Jag tänker på Filip och Fredriks bok, Två nötkräm och moviebox. De nämner ju tv-spelen också. Och ja, men vi slutar med det bästa spelet av alla då. Och det här är ju tyvärr uteslutande för killar. Och det är ingenting som, ja, det finns säkert motsvarigheter idag. Framförallt finns det ju sätt att spela sådana här spel live idag. Men när man var 10 år 1987 och man fick hem ett spel som hette Samantha Fox Strip Poker, så fanns det ingenting som kunde hindra en från att sitta natt efter natt och försöka vinna över henne i poker, för att få se de här usla, pixliga, dåliga bilderna på henne utan kläder, som tidningen Okej redan hade tryckt i fyrfärgsformat i toppkvalitet. Men det spelar ingen roll. Det här var något spännande, något nästan exotiskt. Att det fanns väl kanske sammanlagt 10 bilder på henne. Hon var påklädd på den första och sen så blev det ett plagg av för varje bild. Svårt att vinna. Svårt att cracka så att man kunde få se bilderna utan att vinna, men det gick att göra det också. Och ett fullständigt värdelöst spel på alla plan, förutom då att Samantha Fox var med, vilket ju gjorde det till det kanske allra mest spännande spelet på hela 80-talet, när man var 10 år. Tack för att ni har lyssnat, och vi ses nästa gång, eller hörs i alla fall.